Hej allihopa!
Hej!
Det var ni!
Hej bara, helt enkelt så.
Ja, det är sant. Jag kanske ska vara lite varmare i min presentation. Hej allihopa!
Hej allihopa har ju blivit en grej liksom. Ja. Det är ingen annan som har kommit på att man kan säga
så. Just det, vi är så jävla unika.
Det är vi. Välkomna till Vattenpodd, avsnitt 16.
Mm. Välkomna. Välkomna. Varmt välkomna.
Ni är så varmt välkomna. idag ska vi fortsätta med vår SVR och Sweden Water Research-serie.
Precis.
Vi har en sista intervju att presentera för er idag. Med
Marinette Hagman, som är en av de tre forskningscheferna på Sweden Water Research.
Precis. Sist men inte minst.
Absolut.
Eller är det. Hon kanske är med.
Vi ska ju prata lite med henne om nytänk inom avloppsvattenhantering och hur man kan sortera avloppsvatten och använda resurser och energi på ett bra sätt som finns i det här vattnet.
Precis, på ett väldigt implementerat sätt. Det är ju verkligen på riktigt som man ska testa detta i en fullskala på ett nybygge i Helsingborg.
Ja, det är skitspännande, för det känns som det är mycket som är artiklar och så som är nytänk annars. Men här kan man ju verkligen...
Här ska de göra det. Det är inte bara pirat, det är verkstad.
Yeah.
Innan vi kastar oss in i intervjun vill jag bara varna för diverse små ljud från mitt barn som var med. Mm. Han hade redan suttit igenom en intervju och började bli lite rastlös. Men det är ambience. Eller hur? Stämning.
Ja, det är det det betyder.
Okay. Lyssna och njut.
Hej allihop, nu sitter vi här igen på Sweden Water Researchs kontor. Och det är Maria och jag, Lea, som är här och vi har bjudit in Marinette Hagman. Och du är forskningschef på Sweden Water Research, eller? Har du jobbat här länge på Sweden Water Research?
Jag har varit med sedan bolaget startades. Och lite dessförinnan också. Så jag har varit med på hela resan kan man säga fram till nu.
Ja.
Spännande resa, det har hänt mycket.
Det har varit några år då som Sweden Water Research
har varit igång. 2014 startade det officiellt. Men det krävdes ju lite förarbete. Så att det var en tid innan dess som vi också jobbade med strukturerna för bolaget.
Vad är din bakgrund kring vatten och arbetet som du gör? Så vill du berätta lite om det?
Ja, jag har en liten sån brokig bakgrund kanske man kan säga. Jag är egentligen ursprungligen är jag lärare och jobbat med skolelever upp till årskurs 9. Och tyckte det var jättespännande, men framförallt så har jag tyckt det var roligt det här med vatten och vattenrening i olika former. Så att... jag ville nog fortsätta jobba med det lite, så jag släppte taget om skolan och fortsatte lite med vattenrening och läste lite mer och slutade med att jag doktorerade på avloppsvattenrening.
Okay.
Så därifrån kommer jag den sidan, så jag har ju då rening av avloppsvatten som min specialistkompetens kan man säga.
Varför valde du vatten från första början liksom som ämne att jobba med?
Ja, det är svårt att veta alltid när saker händer och så. Det är väl mycket ens bakgrund som formar en som person, tänker jag. Och jag kommer från Småland och är uppvuxen i skogen och nära en sjö. Har alltid levt i naturen på något sätt. Och det tror jag nog har bidragit ganska mycket till att jag har... men känt mer för just naturen och vatten. Svårt att säga exakt vad. Men jag tror det har nog stor betydelse i mina val i alla fall. Fram till nu.
Och vi har ju tagit hit dig idag för att vi ska prata lite om just avloppsrening. Då funderar jag lite över hur det ser ut idag. Alltså vad är den konventionella... traditionella avloppsreningen och hur ser den ut?
Ja.
Och har du velat berätta lite om det?
Ja, men det kan jag göra. Man kan väl säga att i Sverige har vi ju väldigt bra avloppsvattenrening. rent generellt. Vi ligger långt framme. Om man tittar globalt så har vi väldigt bra tekniker och de är införda på många ställen. Så att vi ligger egentligen långt fram.
Mm.
Det tycker jag man ska ha med sig i bagaget. Och det finns en lång historia om att faktiskt införa ny teknik för att bidra till att rena avloppsvatten.
Och då är det i princip att man samlar upp allt avloppsvatten från toaletter och ja. Till reningsverk. Och sen så går det igenom olika processsteg. Och sen släpper man ut ett rent vatten som fungerar i sjöar och vattendrag utan att skapa något stort miljöproblem eller något.
Precis. Allt avloppsvatten samlas ju från ett hus kan man säga. Både från toaletterna och från kök och dusch och bad och tvätt. Allt det samlar man idag i en ledning som leds till oftast till ett reningsverk.
Mm.
Och där finns det då olika tekniska processer som renar bort från framförallt ska man säga organiskt material och från näringsämnen.
Mm.
Det är det som är fokus på reningsverkens funktion idag.
Mm.
Vi pratade precis med, nu har jag vaknat här från andningsdimman. Vi pratade precis med Kenneth då i förra avsnittet om vattnet som livsmedel och att det ju är ett av våra viktigaste, eller vårt viktigaste livsmedel, och att vi samtidigt använder det och spola ut vårat avlopp med.
Mm. Mm.
Det är ju intressant när man tittar på det på det sättet, att vi använder vatten för att spola ut vårt bajs.
Jo men precis, och det är väl lite det som väcker frågor och tankar hos många och gör om runt om i världen också. Ska vi verkligen använda dricksvatten som är ganska dyrbar resurs till att smutsa ner det i onödan? Det kanske inte så. Det är kanske inte en hållbar lösning för all evig framtid.
Mm.
Och framförallt så kommer ju frågan upp nu att aktualisera sig med att det är vattenbrist på många ställen runt om i Sverige.
Mm.
Där vi normalt brukar säga att vi har så gott om vatten här. Vi har så mycket rent vatten så att vi behöver inte tänka på det här med vattenspara och så. Men nu kommer det ju faktiskt på många ställen och det händer fort att vi får låga vattennivåer runt om dricksvatten.
Så det är en sak att vi använder vatten och spolar ut. Men sen är det ju också en del saker i vårt avloppsvatten som vi kanske idag ser som avfall, men som också innehåller en massa viktiga.
Ja men precis, för historiskt sett så infördes ju avloppsreningsverken just av hygieniska skäl för att man skulle ta bort smittoämnen och bakterier och efter ett tag så kom det ju också så att men vi har ju fullt med näringsämnen som man inte vill övergöda våra hav och sjöar med, då måste vi ta bort det. Vi vill ta bort det organiska materialet för att inte vi ska få syreförbrukande ämnen ut som förstör våra vattendrag. Så att hela tanken med avloppsreningsverken har ju varit att rena från föroreningar.
Mm.
Och det gör vi bra idag på de allra flesta ställen. Men det som kommer nu är ju att näringsämnena behövs ju tillbaka i jordbruket där vi en gång hade dem. Mm. Vi behöver dem ju inte i våra vattendrag, men vi behöver dem tillbaka till jordbruket. Mm. Så varför liksom bara låta kvävet gå upp i rök eller fosforn hamna någonstans där vi kanske inte använder på ett bästa sätt tillbaka.
Mm.
Och likadant organiskt material. Varför ska vi bara liksom lägga det på hög? Vi kanske skulle utnyttja den organiska fraktionen som ändå finns där till något vettigt.
Mm.
Och de tankarna, de finns ju överallt. Man pratar ju om det här att avloppsreningsverk ska bli resursfabriker och sådär.
Mm. Mm.
Och det ligger ju ganska mycket i det och jag tror att det kommer att bli så framöver också. Det finns ju många exempel där man försöker utnyttja olika delar och fraktioner i avloppsreningsverk vattnet till nyttiga saker.
Mm. Mm. Är det främst inom jordbruket då som man använder de här resurserna? Alltså näringsämnena, eller finns det andra användningsområden för avloppsvatten eller avföring? Eller vad
man kan ju säga att näringsämnena vill man ju ofta ha tillbaka till jordbruket och nyttja som i lantbruket igen. Det organiska materialet pratar man ju också om att man vill ha humusämnen tillbaka till jordbruket. Det är många som tycker olika saker om det, men att nyttja det organiska till att producera till exempel biogas som vi sen kan använda det igen och ha en renare energikälla till olika saker. Det är ju positivt på många sätt. Sen kommer det in diskussioner med läkemedelsrester och andra kemikalier som också finns i vårt avloppsvatten. Det renar vi ju inte för medvetet, ska jag väl säga, på avloppsreningsverken, men kommer säkert att behöva göra det framöver.
Och för det finns inga krav på renare.
Nej, det finns inga krav idag. Och det ska man ha med sig i bakhuvudet, tror jag.
Och du, som jag förstår, så jobbar du med ett projekt som heter H+ i Helsingborg. Och där tänker ni lite nytt, eller?
Eller lite avlopp.
Ja.
Helsingborgs stad tänker nytt på många plan, kan man väl säga där. Men H+ är ett stadsförnyelseprojekt i Helsingborgs stad som ligger väldigt centralt. Där man vill omvandla ett stort industriområde som ligger mitt i stan. Som ska bli ett sprulande nytt bostadsområde, kan man säga. Och en del av den nya staden. Och där sätter man upp väldigt tidigt höga miljökrav och mål för hela den här nya stadsdelen. Och för, det finns ett stort driv också för att hitta nya lösningar och tänka helhet, tänka hållbart. Många perspektiv, så avlopp och vatten är ju egentligen bara en del av det, men man var ganska tydlig från staden med att man ville försöka driva på utvecklingen till något bättre. Och det försöker vi göra då. Då fick NSV, som är vattenbolaget i Helsingborg, fick ju då i uppdrag av Helsingborgs stad att faktiskt genomföra det som föreslogs skulle kunna vara en bättre lösning än dagens.
Vad är den här bättre lösningen? Eller
ja, det tog ju många år. Man hade utredningsarbete under många år där man gjorde ett antal olika förstudier, kan man väl säga, så för att faktiskt ta reda på finns det några synergier dels mellan avlopp, avfall och energifrågorna som gör att om vi samverkar kanske kan få en bättre lösning. Det var egentligen starten till det hela, och resultatet av alla de här säkert 20-30 olika förstudierna genererade ett förslag då. Och det förslaget byggde på att man skulle sortera avloppsvattnet och producera mer energi, för man ville vara ett energipositiv, en energipositiv stadsdel vill man skapa. Det kommer man väl fram till att det blir väldigt svårt, men man vill ändå bidra så mycket som möjligt till att producera energi i området. Så det har varit en väldigt stark drivkraft. Och kanske också en stor anledning till att det blev de här sorterande systemen som vi nu har valt då.
Vad menar du med att sortera avloppsvattnet?
Ja, när man sorterar avloppsvattnet så kan man göra på många olika sätt. Vi har valt att sortera 3 fraktioner. Och då sorterar vi ut toalettvattnet i en ledning som kommer ut ifrån husen. Så då samlar man in allt från toaletterna. Sen samlar man in det bad, dusch och tvättvatten i en ledning. Och det kallas gråvatten eller BDT-vatten, lite olika i olika sammanhang. Och utöver det så har man köksavfallskvarnar som man maler ner allt matavfall från köket i en tredje ledning då. Så man får 3 ledningar och 3 rör ut från husen. Som normalt brukar vara 1.
Och då kommer de 3 fraktionerna skilja sig markant från varandra då och ha helt olika, olika egenskaper.
De kommer att innehålla jätteolika saker. Men framförallt så är ju den stora vinsten är ju att man blandar ju inte allt det här BDT-vatten. Vi duschar och tvättar oss. Det blir inte jättesmutsigt vatten om man inte häller kemikalier i duschen eller i vasken. Men sköter man det rätt så blir det ju inte så smutsigt när man duschar och diskar och tvättar. Så och det är den stora volymen vatten också. Och så ska man veta att det är det varma vattnet som kommer när man badar och diskar och tvättar. Så att
det är
ju väldigt hög temperatur på det vattnet. Så om vi undviker att blanda i allt som kommer från toaletterna så har vi ju en mycket mindre fraktion från toaletterna som vi ska rena eller behandla på något sätt då. Så att genom att göra det här så får vi 3 helt olika fraktioner som vi då effektivare tror att vi kan både utnyttja men också behandla i den mån man behöver behandla och rena det.
Mm. Och det här BDT-vattnet, ja, vad kan man använda det till för något?
I första hand har vi infört det för att kunna ta ut värmeenergin i den här strömmen.
Mm.
Och nu tittar faktiskt många byggherrarna som ska bygga det här området har ju också kommit på det nu att oj, det är ju kanske inte så dumt. Om vi tar ut värmen direkt i vårt hus så kan ju vi nästan försörja oss själva till stor del av den värmeenergin som finns där. Så att det kommer många nya lösningar. Jag tror att man behöver göra i lite större skala och testa för att driva på nya lösningar.
Mm.
Det kanske inte blir den bästa lösningen det första vi gör i Helsingborg, men det kan driva på nya andra lösningar, tror jag.
Ja, och bara genom att dela på dem på det sättet, att ha tre olika, så visar man ju också på värdet i de separata källorna. Eller vad man
ska precis.
Mm.
Och så det är ju, anledningen är ju att utnyttja resurserna på bästa sätt då. Och vi tror att detta kan ju vara en väg att göra det.
Mm.
Så tanken är att vi tar avloppsvattnet från toaletterna och producerar biogas av det. Det gör vi även av matavfallet. Vi tror väl att vi i framtiden kanske ska blanda de två fraktionerna, men där är vi inte riktigt nu. Mm. Lagstiftningen skiljer sig så väldigt mycket åt när man tittar på matavfall och avloppsfraktioner. Mm. Men vi bygger ju för att utvinna biogas ur båda fraktionerna givetvis.
Mm.
Och sen återföra näringen till åkermarken på något sätt.
Är toaletterna vanliga toaletter liksom som man spolar med vatten? Eller?
Toaletterna har vatten i sig, men det kommer att vara vakuumtoaletter.
Okay.
Mm.
Vilket betyder att det kommer att krävas betydligt mindre vatten i dem än vad en vanlig vattenklosett gör.
Men de separerar inte kiss och bajs?
Nej, de gör inte det. Det kan man väl säga att våra utredningar, alla pekade ju mot att skulle vi kommit längre i det här med hållbarhet så hade vi skulle att sortera dem.
Mm.
Och tagit ut urinen för sig och avföring för sig. Men vi kom nog fram till att ett sånt förslag hade varit väldigt drastiskt. Och riskerna hade väl varit att vi inte hade fått införa något nytt system alls. Mm. Att vi sa det, vi tar det stegvis.
Mm.
Vi provar oss fram. Och jag tror man ska vara ganska nöjd om man får komma ett litet steg på väg i alla fall.
Mm.
Men väl medveten om att det finns ytterligare ett steg att förbättra här.
Vad skulle det innebära om ni skulle någon gång sen få urin separera och då ha bajset för sig? Alltså, vad är fördelen med att separera de två?
Urinet är ju så väldigt, dels så är det ju inte bakterier på samma sätt, för det är ju avföringen som har bakterier, men framförallt så är ju kvävefraktionerna koncentrerade till urinen.
Mm.
Så att då hade man kunnat få en ren produkt, liksom upparbeta den mycket mer effektivt.
Mm.
Så vi tittar ju givetvis på vad de tänker göra i Malmö och hoppas att vi kan dra lärdom av dem, för det finns ju parallellprojekt runt om givetvis i landet och i världen, men i Segerpark i Malmö så hoppas vi att det kommer vinsorterande toaletter på test i alla fall framöver.
Men även om ni inte har det nu då, så kommer ni ha en väldigt mycket mer koncentrerad avloppsström än den vanliga avloppsverken får.
Man kan säga att en vanlig toalett har en spolvolym av vatten. Den pendlar väldigt mycket. Gamla har upp till 10 liter per spolning. Moderna kanske har 3-4 liter per spolning. Medan en vakuumtoalett har under 1 liter per spolning. Det finns väldigt snålspolande vakuumtoalett också. Så att det är ju stora vattenvolymer som inte behöver behandlas i onödan. Då.
Behöver man då rena det vattnet på något annat sätt? Jag antar att ni kommer skicka det till reningsverket, eller kommer ni rena det på plats?
Alla de här tre rören som kommer ut ifrån det här området kommer då att landa på en ny anläggning som byggs på det befintliga reningsverket. Men det kommer att bli nya processsteg som hanterar de här tre fraktionerna, okay, så att vi optimerar ett nytt litet reningsverk.
Mm.
Eller vad vi ska kalla det. Vi kallar det för utvecklingsanläggning, och vi tror väl att den kommer att förändras med tiden.
Mm.
Så det kommer att ske helt nya processsteg i ny ordning för de här tre olika fraktionerna.
Okej. Okay. Mm. Men är det det som är Recolab?
Ja, men det kommer att vara en del av Recolab. Där är den behandlingssteget för de här tre rören. Det kommer att finnas i ramen för Recolab.
Berätta mer om Recolab.
Ja. Recolab kan man säga är en lite större byggnad. Men också en testbädd för innovationer. Och i den här byggnaden så kommer vi ha ett större rum, plats för den här behandlingsanläggningen för de tre rören som kommer från H+. Vi kommer också ha en yta, ett rum där företag, universitet, studenter kan komma dit och testa olika saker. Testa tekniker eller testa idéer och vara där och ha tillgång då till de här olika strömmarna eller reningsverket, vad man nu har behov av. Och den tredje delen som egentligen den största ytan kommer att vara att jag skulle kunna kalla det ett besökscenter, så tror jag folk förstår vad man menar, eller ett showroom. Mm. Men det kommer innehålla många olika funktioner det här. Det kommer innehålla en utställningsyta där man får förklarat för sig ja, men hur går det till idag och hur skulle det kunna gå till i framtiden. Men det finns också ytor för företag att ställa ut sina tekniker eller studenter kanske presentera sina arbeten på och sådär.
När kommer det?
Tidplanen för det är ju att folk ska flytta in i H+ 2019. Mm. Och då måste det andra också stå klart. Nu ska ju de här byggena synkas då, så det är inte jätteenkelt. Men tidplanen är att halvårsskiftet 2019. Mm. Sommar 2019.
Är det här implementerbart i en stor skala då? Eller jag vet inte hur stort H+-området är. Men
ja, den första etappen är ungefär 22 000 personer. Mm. Hela H+ är 10 000 när det är klart 2035.
Mm. Ja, det är ganska många.
Det är ganska många. Mm. Men det man kan säga är att det ska byggas över så lång tid så vi kommer aldrig kunna bygga en anläggning som alla de här 10 000 med en gång, för då skulle det inte funka. Mm. Så vi tänker oss de här första etapperna på 2 000 och så anpassar vi efter det och så får vi expandera och bygga ut efterhand.
Om vi går backa lite tillbaka till det här med resurser i vattnet. Jag tänkte vi skulle prata, du nämnde det här med kvävet och vi har pratat om slammet, men fosforn då? Mm. Är det någonting ni ska titta på i H+?
Ja, man kan säga att hade H+, eller det här anläggningen, bostadshusen legat jättenära landsbygden och en åkermark, då kanske man har haft en typ av reningsprocess och upparbetningsprocess och hantering av de här flödena. Men nu ligger vi mitt inne i stan och vi vill ju minimera transporter ganska mycket, för det vill man ju inte ha genom den här staden på det sättet. Så att det är inte bestämt än, men jag tror ju att det kommer att luta åt att vi försöker extrahera de här näringsämnena som man vill återföra till jordbruket. Och det är både fosfor och kväve. Sen vet vi att det finns många andra mikronäringsämnen som man givetvis också vill ha tillbaka. Men någonstans så får man balansera. Nu är vi i en stad, vi har vissa förutsättningar som vi måste anpassa oss efter. Och då kanske extraktion av näringsämnen ändå är en bra lösning just där.
Hur gör man det då? Hur extraherar man fosfor?
Ja, det finns lite olika tekniker, men struvit är ett väldigt vanligt sätt att fälla ut, kan man väl säga, fosfor från avloppsvatten. Mm. Hur kvävet kommer att extraheras är inte bestämt, det finns lite olika tekniker för det. Det är väl det arbete som pågår just nu.
Vill du förklara det här med struvit, hur gör man det?
Jag är nog inte den som ska förklara exakt hur man fäller ut det, men det gäller ju att få ut, man tar ut bara fosforfraktionen så att det blir som ett vitt pulver och sen är det då som man kan transportera vidare och då blir det väldigt koncentrerat.
Och sen kan man använda det som gödning då?
Precis.
Spännande. Skulle du säga att det här liksom är som görs på H+, för att det krävs ju stora förändringar i infrastrukturen, så det, är det någonting som man kan liksom implementera på existerande infrastruktur också, eller är det någonting som bara går att göra på nya byggen, att dela upp strömmarna på det här viset för att få mer energibesparingar?
Jag förstår vad du menar. Det är ju klart att vi har ju en infrastruktur som är värd väldigt mycket pengar som är nedgrävd redan idag.
Ja.
Och den tror jag är väldigt svårt att få någon ekonomisk hållbarhet i att bara riva upp och lägga om den.
Mm.
Men man ska vara medveten om att många områden idag renoveras och byggs om. Mm. Miljonstäder byggs runt om i världen. Mm. Det ser vi inte så mycket av här i Sverige kanske. Men det är många stora städer och nybyggnadsområden som faktiskt byggs.
Mm.
Och där är det ju inte alls samma extra kostnad att lägga ner ett annat system än att lägga ner dagens system.
Mm.
Så att jag tror kanske inte att det är en klok tanke att riva upp allt gammalt bara för att lägga nytt. Men att man tänker i alla fall ett extra steg inför en ny utbyggnad. Vad är det klokaste här och vilka förutsättningar har vi?
Mm. Och då kan detta nya vara en inspirationskälla sen.
Ja, men precis. Det skulle ju kunna vara en ny systemlösning som passar på vissa ställen.
Mm.
Inte överallt kanske. Men det är lite intressant för att titta man runt om i världen så är ju drivkraften det här med vattenbrist. Den är ju mycket, mycket större på andra ställen jämfört med Sverige.
Mm.
Där vi inte riktigt har förstått att vi kanske också har det.
Mm.
Men där drivs man ju ofta av det här att man måste ju spara på sitt vatten.
Mm.
Och då är det ju mycket intressantare med den här typen av lösning om man då inte behöver så mycket vatten till att spola ner i toaletten.
Mm.
Eller.
Mm. Men jag funderar på de här vakuumtoaletterna. Hur funkar det egentligen? Är det liksom något undertryck som skapas på något vis?
Ja.
Och vill du berätta lite om det? Är det någon stor... Jag vet inte, ja, du får nog berätta. Jag vet inte ens vad jag ska fråga.
Nej. Men det kan man ju säga att det skapas ett undertryck i systemet. Så man har ju en stor pump kan man säga som skapar det här undertrycket. Som gör att det sugs ifrån toaletterna.
Mm. Och då går det snabbt. Jag tänker mig som en så här...
Ja, men man kan säga att det går lite stötvis för att ledningsnätet är uppbyggt av vissa fickor. Där det samlas så att det blir helt fullt så att det blir liksom någonting att suga i pumpen och suga ifrån.
Mm.
Så att det skapas ett undertryck och så suger man då till en pumpstation och därifrån trycker vi med vanliga tryckpumpar vidare.
Okay.
Men det är en vakuumpump som skapar det här undertrycket. Då.
Mm. Då kan man lägga avloppsledningarna ganska platt i sådana här system.
Det kan man göra.
Går kanske så djupt som man behöver göra traditionellt för långa sträckor och så och vatten behöver ju en viss.
Ja, man behöver ju ett visst självfall i vanliga ledningsnät. Sen kan man ju säga att det som har uppkommit här är att man behöver de här transportfickorna och de behöver ju luta lite. Så det är både ja och nej, man behöver lutningen ibland ändå. Men visst, inne i husen är det ju verkligen så där att man kan dra ledningarna på ett helt... Där kan man ju dra dem i taket och överallt hur man vill. Så där blir man väldigt mycket mer flexibel. Och så har man transportsträcka på, jag minns inte om det var 30 meter eller någonting. Så det innebär ju att man kan faktiskt liksom dra ledningarna lite hur man vill inne i husen. Ja. Så det är ju en stor skillnad. Absolut.
Mm.
Och du sa sen då... Det blir lite hoppigt här, men du sa att att den här koncentrerade avloppsströmmen sen kommer att anrenas på ett eget vis på reningsverket. På vilket sätt liksom avviker reningen, om du skulle säga lite, om det går att generalisera lite utan att bli teknisk?
Ja, men det man kan säga är väl att istället för att gå genom olika processsteg som man luftar så avslutar man med rötkammare där man hanterar slammet.
Mm.
För så ser ett traditionellt reningsverk ut. Så gör vi tvärtom lite kan vi säga att avloppsvattnet från toaletten och matavfallet går direkt in till en rötkammare. Och så producerar vi så mycket biogas vi kan av det organiska materialet innan det har hunnit liksom försvinna. Och sen kommer vi då få strömmar utifrån rötkammarna som vi behandlar på olika sätt då. Där vi tar ut näringen och tar ut värmeenergi och den strömmen och sådär. Så att det blir lite omvänt ett traditionellt reningsverk skulle jag nästan kunna säga.
Och är det för att ni vill testa nya tekniker och passa på i det här systemet eller är det för att det inte går att rena vattnet med traditionell rening för att det är så koncentrerat?
Jag tror det skulle gå bra att rena med traditionell rening. Men det betyder ju att vi blir av med en del av de nyttiga ämnena som vi vill. Vi vill ju producera mycket energi så att vi vill ju använda det organiska materialet till att producera energi. Och därav gör vi den här omvända ordningen på processerna.
Och plocka ut näringsämnen då
är
också planen, ja.
Mm.
Spännande.
Mm.
Så 2019 sa du?
Ja, då hoppas vi att man kan komma dit och titta.
Kommer vi stå och banka på dörren?
Japp, ni är välkomna. Absolut.
Mm. Och man kan hitta mer information på nätet och så, eller var är det liksom?
Man kan hitta mycket om H+ på hplus.se. Helsingborg hplus.se. Rekolab som projekt kommer att ha en projekthemsida som kommer upp bara om några veckor.
Och det, är det här liksom helt nytt för Sverige, eller finns det något liknande någon annanstans i Sverige idag?
Jag skulle säga att i den här skalan och i den här omfattningen i en stor stad så är detta den första av sitt slag. Sen finns det många olika goda exempel där man har testat olika delar, olika skalor i olika områden. Sverige har ju varit ganska långt framme när det gäller framförallt urinsortering historiskt. Det är många som kommer hit och lyssnar på vad har vi lärt oss av våra olika tester och försök på olika ställen. Så att, det finns absolut många goda exempel.
Spännande, så då är det intressant för hela alla i Sverige att kolla upp det här H+ då. Det är inte bara något lokalt här nere i Skåne.
Nej, det tycker jag inte. Och det, förhoppningen är ju att det ska kunna appliceras på många olika platser. Sen kanske man alltid har olika förutsättningar, olika mål och fokus med sina nya system, och då kan man anpassa dem.
Men de som kommer att bo i H+, behöver de göra någonting annorlunda eller tänka på någonting speciellt när det gäller avloppet?
När det gäller avloppet så kommer det att vara väldigt likt det vi har idag. Det vi kommer att försöka göra är att informera dem mycket mer om att man inte ska slänga fel saker i toaletten eller i vasken. Det gör vi ju idag också, men kanske vi ska försöka vara ännu tydligare med att det är viktigt. Men toaletten är väldigt, om man ser en vakuumtoalett som ser de likadana ut som en vanlig vattentoalett, så att jag tror inte du...
Och det är inte hela världen om man kissar i duschen eller sådär.
Det är det ju inte heller, men det vill vi ju helst inte.
Har ni det?
Vi vill ju helst inte det, vi vill ju samla upp det på rätt ställe. Men visst, de som ska matavfallskvarnarna är väl den stora förändringen. För i Helsingborg har man idag bruna påsar samla in sitt matavfall i. Och nu får man då en kvarn som man direkt kan bara kvarna ner det i vasken. Och det har vi ju valt för att vi tror att att man lättare hanterar sitt matavfall, blir av med det direkt och därmed också samlar in mer. Man kan inte få med en sked av en olyckshändelse i den där påsen. Det går inte i en kvarn, för då går kvarnen så. Alltså, renare fraktioner av matavfallet och mer matavfall tror jag vi kan få ut av detta.
Ja, det blir spännande.
Superspännande. Ja, jag har inga fler frågor. Nej, jag kan komma.
Nej, inte jag heller. Känner du att du har något mer som du vill berätta om?
Vi kommer nog tillbaka till det här, tror jag. Hoppas jag det i alla fall.
Ja. Det hoppas jag med. Ja. Ja, vi har ju pratat om att göra något avsnitt om avancerad avloppsvattenrening mer detaljerat också någon gång. Men H+ fick sitt eget avsnitt för att det är så himla spännande.
Ja, kul.
Det var jättekul att vi fick prata med dig, Marinette.
Kul.
Och så får vi se vad vi ska prata om nästa gång.
Ja, det får vi göra. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej.
Ja, då var vi tillbaka här igen. Maria och jag.
Tillbaka i Elins kök. Jag har lyssnat igenom intervjun en gång till och konstaterat att det är väldigt spännande.
Det är det.
Jag blir väldigt sugen på att det ska bli 2019 så att jag kan besöka den här anläggningen och gå runt där, eller anläggningen, titta på hur det funkar. Framförallt när jag säger anläggningen, det är ju för att jag håller på med avloppsvatten. Jag är ju väldigt taggad på reningsbiten.
Ja, det förstår jag. Ja, jag tycker också att det ska bli spännande att se vad de kan komma på för några nya grejer. Ja. Eller testa tekniker. Utveckla tekniker som finns.
Jag tycker det är så spännande det här att man tänker på de här tre strömmarna. Det är inte bara liksom att vi delar upp föroreningarna, utan de har ju också andra karaktärer, som det här som Marinette sa om att en ström kommer vara mycket varmare än de andra. Och så man tänker kanske inte på det, att vattnet innehåller ju en massa energi i form av värme. Och jag tänkte också på det. Dels så kommer ju det vattnet vara varmt som kommer från duschen och badet. Men det betyder ju också att vattnet som kommer från toaletten är kallt. Medan det som vanligtvis kommer till reningsverket, det är ju en blandning av de strömmarna som är varmare. Så att det kommer ju påverka båda.
Just det, för när man
vissa processer kanske kräver en viss temperatur och så också idag.
Ja, det brukar ju oftast gå snabbare när det är varmt. Det. Liksom, det är rätt mycket, så att, det blir nog spännande också.
Det blir lite annat tänk.
Sen var det ju kul det här hon sa om urinseparerade toaletter i Malmö. Vi plockade inte upp den tråden för vi var så fokuserade på Helsingborg. Men det är ju jättespännande.
Ja, det är det. Och just att kiss är ganska sterilt och det finns inte bakterier och koncentration av näringsämnen, både fosfor och kväve där. Medan bajset är något annat. Och det känns också vettigt att urinseparera.
Det är det ju. Det sa ju Hagman.
Fröken Hagman.
Formaliteter. Marinette sa ju det också. Att egentligen så skulle man ju ha det också. Så det är ju spännande. Nu bryter Ellen ihop här lite. Jag vet inte vad som hände. I alla fall. Jag tänkte på det här med struvit. Som Marinette pratade om lite. Vi pratade ju lite snabbt där om hur man kan få ut fosfor och sånt. Det pratas mycket om struvit nu. Och jag bara måste säga det. Struvit är ju, det är ju en förening av magnesium, ammonium och fosfor. Och den kan bildas spontant. Den kan bildas spontant på reningsverk och har varit ett stort problem på många reningsverk genom tiderna. För att det börjar kristallisera sig på väggarna av rör och så att det kan sätta igen pumpar och det kan sätta igen en massa utrustning. Och vart. Så att nu har man liksom tagit det problemet och gjort det till någonting positivt. Men det här att det sätter igen rör och så, det är lite samma faktiskt i våra kroppar. Så struvit är faktiskt samma sak som njursten. Så att det kan bildas struvit i våra kroppar och i djurs kroppar. I urinblåsan är det väl man får njur. Nej, jo. Ja, njurarna kanske.
Det kommer till urinblåsan i alla fall.
Från njurarna.
Ja, kanske. Så ser det ont där, tror jag.
Ja,
eller på något vis när den ska ut.
På något vis. I alla fall, det är samma sak. Så sug på den.
Ja.
Ja. Det var en liten parentes. Ja, men med det. Så det var liksom vår sista intervju för den här lilla miniserien som vi har haft.
Ja, vi får tacka så himla mycket för alla fina intervjuer med doktorander och forskningschefer på Sweden Water Research.
Ja, vi har lärt oss supermycket och det är jättekul att ha den här kontakten med Sweden Water Research.
Ja, det är det. Alla är så trevliga, duktiga, kompetenta. Jag är verkligen impad av organisationen och allas driv. Är att hitta nya lösningar för kommuner och ja.
Och det är inte nödvändigtvis sista gången vi intervjuar någon från Sweden Water Research bara för att temat är över.
Nej.
Vi kommer ju fortsätta så får vi se vad vi hittar på härnäst.
Ja, det blir spännande att se vilka nya höjder som vattenbåden kommer att inta.
Varför känns det lite sarkastiskt? Precis. Men nu är vi i alla fall klara för idag. Vi sitter här och tittar på ett regnigt Lund och ganska mycket vatten här överallt.
Fin avslutning.
Det var det. Vi hörs snart igen. Tack för idag.
Tack och hej.
Hej.